Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu har vi här i Finland fått en vägkarta för hur vi kan slopa coronarestriktionerna. Och en del av det här börjar nu genast, och när 80% av finländarna är dubbelvaccinerade så kan restriktionerna slopas helt. Och det här är ju goda nyheter, men då ställer man ju sig frågan hur världsläget för coronapandemin ser ut just nu. Och är det möjligt att på global nivå blåsa av pandemin, och kan vi överhuvudtaget göra det? Och jag säger hej och välkommen till nyhetspodden, Markus Rosenlund.
Hejsan, tackar, tackar.
Markus är ju en bekant gäst här i nyhetspodden, vetenskapsjournalist på Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Markus, kommer vi att få ett datum när vi kan säga att coronapandemin är slut?
Vi kommer säkert att ha ett datum sen som vi kan skriva in i historieböckerna, men inte det är ju någon ängel som kommer att sänka sig ner och deklarera att det här är datumet, utan det är ett datum som någon kommer att bara liksom definiera som att nu är det nog.
Och den här någon som definierar det här datumet, är det då Världshälsoorganisationen WHO som gör det, eller?
Ja, de kommer säkert nog att ta ställning till saken och säga att nu börjar läget vara sådant att vi kan konstatera att pandemidefinitionen inte längre går att tillämpa på det här. Jag menar, enskilda länder gör ju det redan nu. Danmark har ju beslutat att coronaviruset från och med, alltså det här SARS-CoV-2, kommer nu att definieras i Danmark som en smittsam sjukdom bland andra.
Mm. Ja, exakt. Jag tänkte det med WHO, för jag minns tydligt när generaldirektören från WHO sa det, att nu har vi en pandemi, men det är där som det ansvaret ligger då att göra de här bedömningarna.
Ja, de kommer som sagt säkert att säga det, men jag menar, pandemier tenderar att ta slut lite mer så här, hur ska vi säga, hackigt jämfört med hur de började. De börjar ofta med liksom pukar och trumpeter, och du ser den här chockvågen som sprider sig runt världen, men slutet är sen ofta lite mer så här svårdefinierat och svårgripbart, så att säga.
Men det här själva ordet pandemi, som vi ju nu då har sagt 1000 miljoner gånger under det här senaste dryga 1,5 året. Vad är nu alltså definitionen på det?
Enligt Dictionary of Epidemiology i översättning så lyder alltså definitionen som så att det är en epidemi som uppstår över hela världen eller över ett mycket stort område som korsar internationella gränser och vanligtvis påverkar ett stort antal människor. Och det är liksom så som det har varit nu det här också.
Det som vi har gjort också nu då under den här tiden som vi har levt i pandemi är ju att vi har liknat den vid andra pandemier och tittat tillbaka och så här. Och nu då när vi, åtminstone i den här världsdelen, då kanske börjar se slutet på allt samman, så är det ju intressant att se hur andra pandemier tog slut. Och en pandemi som vi ju ofta pratar om här är spanska sjukan. Det är ju länge sedan den härjade och världen såg annorlunda ut då, men vi brukar ändå dra sådana här paralleller. Hur gick det till när spanska sjukan sen då ebbade ut eller tog slut?
Ja, spanska sjukan var verkligen ett spännande kapitel, och vi kan ju vara glada för att den här nuvarande coronapandemin inte har följt riktigt samma manuskript som den spanska sjukan, för den var ju brutal minst sagt. Ja. Den tog ju livet av någonting i stil med mellan 50 och 100 miljoner människor, mera än både första och andra världskriget sammanlagt. På den tiden var ju som sagt världen väldigt annorlunda, hygiennivån var betydligt sämre och samhällets liksom organiseringsnivå och infrastruktur var mycket sämre. Och om vi jämför det här liksom med en skogsbrand, så, så liksom spanska sjukan var där blossa hela taigan upp, vet du, samtidigt liksom brann häftigt och den brann liksom från skogens ena kant till den andra, den lämnade knappt något träd stående. Och pandemier som har ett sånt förlopp, så de bränner ofta slut sig själva på grund av att träden tar slut i något skede. Så den tog slut ganska abrupt. Den tog ungefär ett par år. Det här har blivit någon sån här någorlunda tumregel för hur pandemier ser ut och hur länge de tar under 1900-talet och så vidare. Att de har ungefär en effektiv period på 2 år som de rasar som mest och sen börjar det klinga ut.
Men spanska sjukan var ju ett kapitel för sig, då kan man säga. Men finns det några andra pandemier då som vi kan likna den här vår situation vid nu?
Nu är ju liksom, trots att inte coronaviruset är det är ju inte en influensa, det ska vi vara väldigt noga med. Man skulle i princip kunna jämföra det här coronaviruset med de övriga coronavirusen som SARS och MERS, men den jämförelsen funkar inte riktigt för SARS och MERS. De var betydligt dödligare och de fick aldrig riktigt luft under vingarna. De blev inte liksom sådana stora globala händelser. Så det är inte kanske en riktigt bra jämförelse. Jag menar, det som jag tycker funkar är ju nog att jämföra det, trots att det inte är influensa det här som vi snackar om, så kan man nog ganska bra jämföra det med de här influensapandemierna som vi har haft under de gångna 100 åren, asiaten 1957 och Hongkong-influensan 68-70. H1N1, alltså svininfluensan 2009-2010.
För influensa har vi ju då influensavaccin och nu fick vi sen då ett coronavaccin. Och det kan man ju förstås som lekman begripa att just precis vaccinet är en av de liksom stora faktorerna förstås som gör att en pandemi sen klingar ut, eller hur?
Ja, men det finns egentligen tre olika sätt som pandemier tar slut och där som tumregel. Först har vi liksom ett medicinskt slut när det uppfinns ett vaccin eller en effektiv behandling, och det kom ju då för coronaviruset, och det var en otrolig succé-story. Aldrig någonsin tidigare har ett vaccin tagits fram i så rasande takt, liksom 4 år var väl rekordet innan det här. Det här är liksom det ena sättet, en medicinskt slut där man hittar på ett effektivt vaccin eller en behandling. Och sen har vi då den andra metoden som också på sätt och vis är ett medicinskt slut, och det är just den som spanska sjukan följde, det vill säga den när infektionerna och dödsfallen börjar sjunka på grund av att det inte mera finns folk att smitta ner, så att säga. Och sen har vi det tredje, som alltså är ett socialt slut. Och det går helt enkelt ut på att människor slutar, eller de tröttnar på att oroa sig, och man liksom hittar någon sån här balans. Man lär sig leva helt enkelt i en värld med den här sjukdomen. Det här är ju egentligen inte ett slut, eftersom den här sjukdomen i sig inte försvinner någonstans. Och det är ju så som det kommer att gå nu också, eller som det i princip redan har gått. Alltså det här coronaviruset har blivit endemiskt. Vi kommer inte
Vad att betyder bli... endemiskt? Ja, det är alltså att det finns kvar helt enkelt.
Ja, det har liksom flyttat in. Det har blivit en del av möblemanget, precis som flera av de här andra. Det finns ju andra coronavirus som gör sina ronder bland människor. Men de liksom ger flunsa-liknande symptom. De är inte liksom på det viset så jättedödliga. De är mest bara irriterande. Och det är så som den här också kommer att bli i framtiden. Den kommer mest att bli liksom en sån här återkommande säsongssjukdom som kommer sen att liksom Vi kommer att få det här vaccinet inbakt i våra säsongsvaccin.
Mm. Men det här med vaccineringsgraden då, så i Finland ser det ju bra ut och på många andra håll också. Men sen när vi tittar på liksom världen i stort då, så är det ju då inte så, ser ju inte så bra ut då på andra håll. Jag tittar här på en sån här karta som förresten finns på svenska.ylle.fi där man kan titta och som visar då liksom vaccineringsgraden över världen, och då är de delarna av världen där många är vaccinerade, de är mörkare gröna, och sen länder med minst vaccineringsgrad, de är ljusgröna, och då ser man ju här en hel världsdel och en hel kontinent som är ljusgrön, och det är då Afrika. Och bara märkte här att sist på listan finns Kongo Kinshasa med 0,1% vaccineringsgrad, och det är då ett land med närmare 90 miljoner invånare. Vad betyder det här för pandemiläget i världen?
Ja, no, det inte betyder det ju någonting bra förstås. De här fickorna av kvardröjande, då snackar vi om lokala epidemier snarare, men de kommer ju nog att fördröja det här datumet då vi slutligen kan säga att nu är det här goodbye med den här pandemin. Det här finns ju också lokalt i till exempel USA, där flera delstater, ofta där i sydstaterna, så där har man utbredd vaccin så att säga skepticism och vaccinmotstånd, och det gör ju liksom bara det att det här viruset får tillgång till en stor mängd med människor som det använder liksom som levande petriskålar, och där kan det sen liksom ta sig in utan hinder och rumla runt och liksom mutera sig, och eventuellt kommer det ännu liksom nya varianter som kan vara till och med ännu smittsammare, och som kan göra att vi får sådana eftersläntrande vågor av farligare varianter som ger oss gråa hår. Ja.
Ja. Jag tänkte på det där när vi pratade om det här, att en pandemis slut, så sa du det där. Det är ju intressant det där med att det blir liksom ett socialt slut. Och jag tänker att, är det månne liksom det stadiet som vi på något vis börjar närma oss nu då i Finland?
Ja, nu är det, nu märker man ju det. Och nu har jag ju märkt det på mig själv till och med också, att vet du, det, inte orkar man ta lika mycket stress för det mera, inte numera som man gjorde då. Kanske dels på grund av att jag har fått mina båda sprutor, och liksom jag har ganska bra jobbat in de här vissa rutinerna i min vardag och i mitt liv. Och så här, så inte man ju liksom mera på, vet du, på den där nivån där man panikköper toalettpapper.
Nej, det känns ganska länge sedan faktiskt.
Ja, verkligen.
Men jag tänkte på det att, alltså, det som ju har präglat den här tiden jättemycket, det har ju varit rädsla. Och helt alltså av verkliga, reella orsaker. Men när kan vi sluta vara rädda?
No, det här är ju någonting som jag sa ända från allra första början, säkert i den första nyhetspodden jag var med om. Att var inte rädda. Det är inte liksom, rädsla är den minst konstruktiva känslan av alla. Jag förstår ju, den är ju samtidigt naturlig, och det är liksom en slags överlevnadsmekanism det också, men liksom det är inte, saker och ting blir sällan bättre av att man är rädd. Man måste vara medveten om att det finns ett hot, och sen måste man vidta alla praktiska liksom säkerhetsåtgärder som man kan för att minimera risken för att det här hotet blir verklighet. Rädda tycker jag inte alls att vi behöver vara. Det har jag aldrig, jag har inte själv liksom orkat vara rädd för det här. Nu har jag ju liksom varit orolig för framtiden, men jag har inte liksom, åtminstone för min egen del och min familjs del, känt mig så jätterädd. Man gör vad man kan, och liksom det klarar man sig redan ganska långt med, och nu är vi definitivt i det läget att vi inte alls behöver vara rädda. Vi måste bara nu liksom tänka konstruktivt och se en väg framåt, och inte bara se en väg framåt utan göra en väg framåt.
Tack Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist på Svenska Yle, för att du var med i nyhetspodden.
Tack, tack.
Och om du som lyssnar på oss vill komma i kontakt med oss som jobbar på nyhetspodden, så går det bra via e-postadressen nyhetspodden@yle.fi.